Johan Svensson läser Konspiration Olof Palme, mordet, politikern och hans tysta fiender av Gunnar Wall. Till ljudboken finns en notförteckning i PDF-format att läsa, alternativt ladda ner från Bonnier Audios hemsida. Textens fotnoter läses löpande upp i uppläsningen där de förekommer i texten, vilket gör det enklare för dig som lyssnare att följa med i notförteckningen. Kapitel 1. Den nästan otänkbara. Vi minns var någonstans vi befann oss när vi först hörde om mordet på Olof Palme, vi som var med på den tiden. Men minns vi vad vi tänkte? Det är inte lika säkert. Vi har pratat om själva mordet så många gånger sedan dess, och vi har påverkats av vad vi hört, läst och sett på TV. Själva chocken när vi fått beskedet om dådet kommer vi ihåg, att det hela kändes så skakande och overkligt. Men hur tolkade vi själva händelsen? Vad trodde vi? Där är minnet mer förrädiskt. Om vi går till hur den första nyhetsrapporteringen faktiskt såg ut, kan vi ändå våga oss på en slutsats. De flesta av oss försökte nog hantera den skrämmande tanken att Sveriges statsminister tycktes ha fallit offer för ett kallblodigt politiskt mord. Ingenting i det som tidigt blev känt om händelsen tydde på att mördaren var en obalanserad, berusad eller narkotikapåverkad person som råkade ha tillgång till ett skjutvapen. Och inget tydde på att Palme skulle ha klivit rakt in i en gangsteruppgörelse och blivit skjuten av misstag. Det där var sånt som kom senare. Olof Palme hade med sin hustru Lisbeth kommit till gathörnet vid Dekorima-butiken. Mördaren hade funnits där. Han hade skjutit ihjäl sitt offer, skjutit ytterligare ett skott mot Lisbeth Palme och så hade han tyst och snabbt försvunnit från platsen. Strax därefter hade han varit som uppslukad av jorden. Det gav helt enkelt intryck av att ha varit ett planlagt attentat. Och det intrycket bidrog förstås till att dådet framstod som så kusligt. Sedan dess har det skrivits mycket om att Palme måste ha fallit offer för en förvirrad impulsmördare, Christer Pettersson eller någon annan person av liknande slag. Och många anser att det är så. Men oavsett vad vi tror, har de flesta som var med då kvar det där minnet av chocken. Av att det liksom öppnat sig en avgrund under det på ytan så trygga och välordnade svenska samhället. Vi visste förstås före mordet att Olof Palme var en politiker som hade sina fiender, i Sverige och utomlands. Men så verkade det plötsligt som om de där fienderna var mycket mer beslutsamma och hänsynslösa än vad vi velat föreställa oss. Kan det ha varit så? Eller inbillade vi oss bara det? Var dådet egentligen inget mer än en följd av en olycklig slump, av att Palme råkat vara på fel plats vid fel tidpunkt? Så länge vi inte vet vad som hände är det svårt att ens nu, så många år efteråt, sluta grubbla. Och det är inte fel att hålla fast vid våra frågor, tvärtom. De är relevanta. I grunden handlar de om hur det Sverige vi lever i egentligen såg ut och ser ut. I den här boken redovisar jag ett antal hittills okända uppgifter som pekar bestämt på att svaret faktiskt är av precis det slag som verkade mest troligt från början. Att det rörde sig om ett välplanerat och organiserat politiskt mord. Samma uppgifter pekar också på en motivbild och på en krets där det kan vara meningsfullt att söka gärningsmännen. Slutligen pekar de på en förklaring till varför denna mordutredning gått så snett i så många år. Det svar som finns i denna bok är inte fullständigt eller definitivt, och det är inte heller behagligt. Men jag tror det måste prövas seriöst om vi vill ta verkliga steg på vägen för att lösa upp det politiska trauma som Sverige gick in i den där vinternatten för 30 år sedan. Låt oss börja denna resa genom att sätta Palmemordet lite grann i perspektiv, genom att fundera något över dimensionerna på detta ouppklarade brott. För är det någonting som dådet på Sveavägen kommit att framstå som efter alla dessa år, så är det just detta. Ett mysterium.